Hejsan svejsan, Linnea Wikblad här. Du vet väl att du kan lyssna på hela veckans morgonpasset i appen Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.
Det känns som att man är hemma igen.
Mm, men på ett lite sådär... Som att vara hos mamma och pappa, alltså typ att man bara, ja det här är hemma, ja, ja. Det här är en trygg plats.
Ja,
men, det får... men jag är också redan lite irriterad.
Ja, ja, ja precis. Ja, ja, verkligen. Nej, men de lyssnade ju verkligen på oss när de sa att, när vi har liksom sagt så här, ja men våra nya studier, vi, vet inte, det känns lite ovant att allting är så, så bra och nytt och fräscht och nice och allting sånt där. Så nu har den gått sönder.
Vår nya studio är trasig så vi är tillbaka i vår gamla studio. Alltså, här ska det knakas och knirras på mycket.
Alltså jag tror på riktigt, ärligt talat, att det tog 7,5 år att bygga den. Alltså från idé till klart. Jag tror vi har, vi 3 sändningar där inne?
Ja, det blev väl någon vecka eller någon
3 sändningar, nu är det trasigt.
Ja, nu är det trasigt.
Vi kan inte
men
ha
vet du,
nya saker.
Undrar om inte det var lite handhavande, undrar om inte vi har haft sönder den.
Ja, vi har haft sönder.
Alltså vi är inte vana vid att typ ta hand om saker ordentligt. Hej Babs.
Hej.
Hey. Right?
Ja.
Mm. Vi hade sönder den. Vi förstörde den.
Ja. Mm. Vi får se om någon kan laga dem. Så vi är tillbaka till våran gamla studio i alla fall.
P3, Sveriges Radio.
Började dagen med att sätta på mig trosorna bak och fram och spillde jag ut en kopp kaffe. Det här blir nog en bra dag. God morgon, är det någon lyssnare som skickar in lite såna där små nedslag i eran vardag. Alltså det gör ju inte ont för er att skicka in dem. Så det kanske ni kan fortsätta med. Det kan vara lite kul. Det kanske
nedslag
sker.
I vardagen.
Kul nämnvärda nedslag i vardagen. Mm. Nedslag kn kan de kallas.
Kniv. Kul nedslag i vardagen.
Ja.
Kniv.
Är kniv roligare än kn? Med tanke på vad kn anspelar på.
Ja.
Och så tror man så här, nu var det fjantiga de här som håller på och säger sådär. Kn, ja, och så ska vi skicka in sådana historier. Och så är det så här, nej, de är smartare än så. Det handlar om kul nedslag i vardagen. Kan du inte göra det? 7225.
Jag ser ganska ofta bilar som har registreringsnumret KNU.
Ja.
Och det tycker jag också är pikant att man tillåter. För man får ju inte, det får ju inte vara registreringsnummer, eller liksom regskyltar får ju inte ha liksom negativt eller laddade ord.
Nej,
eller
jag
liksom,
fattar inte det.
Varför? Du kuk 324.
Ja. Ja, alltså så här, varför inte då? Varför kan inte den roliga grejen få finnas?
Att man kan råka få kuk 234.
Ja, varför får Jew? Det ser jag hela tiden.
Ja, det såg jag igår.
Jew.
Alltså, men det är ju inte ett nedsättande ord.
Nej, men det är fortfarande en sån grej som
skulle kunna vara en laddad...
Ja, precis.
Alltså religions... Ja, jag fattar.
Ja, precis. Nej, men när jag var liten så... då en av mina roligaste så... Det här är min roligaste registreringsskylt-story. Ska jag dra
mig.
Den roligaste eller ska jag dra...
Lutar mig tillbaka
i alla fall...
för din roligaste registreringsskylt story.
Jag säger ju, det här är kul nedslag i vardagen. Ja. Då var det så att vi alla åkte, och det här var ju på back in the day. Det fanns inga AC-bilar, i alla fall inte i de bilarna som tillhörde det samhällsskiktet, det socioekonomiska skiktet som vi tillhörde på den tiden. Och då fanns ju inga AC, det fanns inga elfönster, det fanns inga servo. Det var bara en... Jag vet inte ens om det fanns luft.
Syre fanns inte. Nej.
Jag vet inte ens om det fanns syre.
Inte.
Nej. Och då åkte vi någonstans, och då var det väldigt, jag hade väldigt lätt för att bli åksjuk. Och det var en sån dag som... Ja, det var många som blev, liksom, kände sig lite spyiga. Liksom. Mm. Och då var det en bil framför oss, mitt i allt det här, som hade registreringsskylten P-Y-A. Pia.
Pia.
Men sen så finns det också så att det fanns såna klistermärken. Jag vet inte om det är lika vanligt fortfarande. Men att man kunde klistra på ett sånt. Det såg lite ägg, liksom ett liggande äggformat ovalt klistermärke som man kunde ha liksom så landsbeteckning
är
på.
Är inte så längre?
Ja, men jag vet, jo, men nu använder sig inte av de klistermärken i samma utsträckning. För nu är det ju folk på registreringsskylten redan.
Ja, just det. Du menar
EU.
På bilen?
Ja, på bilen. Mm. Så framför registreringsskylten så var det ett sånt stort S. så det stod spya. Det skrattade vi gott där och klökte om vartannat.
Det var faktiskt en riktigt rolig registreringsskyltstory.
Men här, registreringsskyltstories är inte så kul i sig. Så för att vara en registreringsskyltshistoria så är den, det är i alla fall min bästa.
Up there.
Ja, den är up there. Och jag, så här, jag säger inte att det är, den är rolig, jag säger bara att av registreringsskyltshistorier, det är min bästa i alla fall.
Har, liksom, jag tänker så här, om du bara, jag ska gå och hämta ut min nya bil! Så knu. Knu 563.
P3. Sveriges Radio.
Det är någon som skriver in CUK 247 har jag sett som reggskylt. Och sen en liten sån glad emoji.
Kuk.
Kuk 24-7. Dygnet runt. Jag fattar dock inte varför alla de här andra så här, typ könsord eller vad det nu kan vara för någonting som inte får, som don't make it till reggskylt. Varför får då 666 vara med?
The så, number of the beast.
The number of the beast. Varför får det finnas? Det är ju väldigt orent att det ska få finnas här. Djävulen som är emot allt det, allt det goda. Så det får in, det,
mörkrets första.
Mörkrets första har det liksom, har inga problem att slinka förbi den där, det där lilla filtret. Men Guds skapelse, kuk.
Nej.
Det är absolut
It's
nej.
It's a no. Får Gud va? Får det stå Gud? Det tror jag inte.
Nej, det kanske inte heller får.
Nej.
Nej.
Nej, det är en byråkratisk mardröm är vad det här landet är.
Känner mig lite nere. Jobb väntar idag efter 4 veckors semester. Gillar mitt jobb men gillar vara ledig mer. Förlyssnade därför på er för att höja humöret. Tog in the club avsnittet.
Ja, då.
Då är det lugnt igen.
Då är det lugnt igen.
Det här tror jag dock. För det här har jag känt många gånger. När det kommer hem folk som jobbar hemma hos en. Mm. Alltså elektriker, snickare eller golvbonare. Eller vad de nu än må vara för någonting.
Diskmaskinsurplockare.
Ja, precis.
Även kallat frugan.
Någon tekniker.
Jag fattar.
Whatever.
Hantverkare. Ja.
Det är någon som skriver då. Kul nedslag i vardagen. Vecka 2 tillbaka på jobbet. Jobbade hemma hos en kund förra veckan. Han drog fram en fåtölj och satte sig och tittade på. Snälla sluta med det. Ska tillbaka idag. Önska mig lycka till. Det är lite jag.
Liksom ta fram lite popcorn, kopp kaffe bara.
Ja, men alltså så här, jag brukar väl liksom så hänga i dörrposten bredvid lite. Hur går det?
Men jag kan tycka att det där är svårt. Jag hade en som installerade min bajsuppeldare. Och då jag kunde jag liksom inte riktigt känna av om jag skulle vara där och engagerad. Nej. Eller bara låta han göra sin grej.
Jag tror, alltså jag förstår att det är så här, trevligheten i en på något sätt. Man bara säger, det är den där, se till om det är något, så går man. Att det är liksom, man drar sig för att göra det. Ja, för då, att det känns lite otrevligt, men samtidigt så... så tror jag att just när det gäller hantverkare eller folk som jobbar hemma hos en, att det de vill, det är nog bara att bli lämnade och liksom visade vart det är och sen lämnade tills de är klara.
P3, Sveriges Radio.
Det riviga, ungdomliga programmet där vi nu tar upp olika registreringsskyltskombinationer som man inte får ha.
Jag har hela listan.
Har du det?
Ja. Jag vet inte om det är hela listan eller om den är, och om den är uppdaterad, men det är en lista jag har i alla fall. Här kommer några. Ass
får man inte ha.
Baj.
Men sluta.
CUC, CUK, CUM.
Varför får man inte ha CUM?
Cam.
Men det är ju alltså så här.
Ja, men alltså skäll inte på mig. Listan. Nej, jag har inte gjort listan.
Det där är ängslig person som sitter
men det är också väldigt många konstiga, alltså för det är många som man kanske kan alltså inom citattecken förstå.
Ja.
Alltså liksom på ett järnplan typ hat, ful, gay.
Alltså jag förstår ingen.
Lam, kuk.
Ja.
Och sådär. Men det är några som jag inte sup. Får man inte toa. Men också så här, 3 får man inte.
Nej, okej. 666, inga problem.
1 får man inte ha.
Nej.
ETA får man inte ha. Nej. Alltså estimated time of arrival. Det finns väl inget mer passande på en bil.
Nej.
En estimated time of arrival.
Vi måste få hit en gäst på det här. Det är en ansvarig utgivare av registreringsnum.
PKK, KKK, FET, GHB, dum.
GHB funkar väl ändå inte?
GHB? Alltså drogen?
Jag menar inte att drogen funkar ändå inte. Så att, varför skulle man inte få ha den?
Varför menar du inte funkar då? Det är tre bokstäver.
Ja, det är ett, alltså det här är så tidigt. Jag fick för mig att det var fyra. Stavas det inte med två H? Nej, så.
G-W-B.
Ja, det där var inte det.
Orm får man inte ha.
Nej.
Ooh, ond, nyp, ja. Rap, ras, rom, RPS, sup, sug, spy.
Är det rom eller är det rom?
Någon av dem. Sup, sug,
rom,
spy, SOS, 7, XXL, XXX, Zex, Zog, SPU, SPI får man inte ha.
Men alltså, det där är... det här blir lite bökigt, för då börjar man så här, de kanske inte tycker att det är okej att ha rom. Alltså att man ska inte... Det ska man inte få ha. Men jag vill ju ha rom.
Mm. Det är alkohol.
Hur gör vi här? Nej, alltså, nej. Fiskägg.
Ja, stenbit.
Stenbit.
Löja. Forell.
Det är det jag vill ha.
Om jag gillar forellrom, who's gonna stop me? Transportstyrelsen förmodligen. Ja.
Och 18-åriga eleven Liam Nebel misstänks för skolattacken i Fagersta. Mm. Igår så häktades han på sannolika skäl, misstänkt för mord och mordförsök. Hans advokat har inte velat säga hur han ställer sig till själva misstankarna, men säger till Ekot att hans klient medger att det finns sannolika skäl såvitt avser mord, men inte vad gäller försök till mord. Men för de som inte har hängt med helt under helgen, så var det alltså i fredags strax efter klockan 2 på eftermiddagen som polisen fick in ett larm om att någon gick till attack med svärd inne på Brinellskolan i Fagersta som ligger i Västmanland. Och 10 minuter efter första larmet så hade polisen hittat och oskadliggjort den här misstänkta gärningsmannen. Men då hade en 17-årig tjej dödats och 3 killar skadats, varav 2 allvarligt. Och igår hölls alltså häktningsförhandlingar bakom stängda dörrar i Västmanlands tingsrätt. Och enligt domstolshandlingarna som Eko tagit del av, så ska Liam Nebel ha begärt att få följa medierapporteringen inifrån häktet. Men det får han inte, utan han har fulla restriktioner och han ska också genomgå en sån där liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7. Och under helgen så har det ju också kommit både bekräftade och obekräftade uppgifter om Liam Nebels aktiviteter på sociala medier. Bara några minuter innan själva dådet så la han ut en bild på TikTok som ser ut att vara tagen på en toa, och där kunde man se ett svärd i ett gitarrfodral med texten "No more edits" över. Och det här är alltså ett konto som en källa till Ekot bekräftar tillhörde Liam Nebel. Men det kontot är nu borttaget, men där fanns det också en massa edits på olika dåd och gärningsmän, som dådet i Trollhättan och Anders Bering Breivik och Risbergska. Och han kopplas då till det här som kallas TCC, alltså True Crime Community, där de hyllar och glorifierar massmördare och ultravåld. Och om man kollar på olika myndighetshandlingar, vilket Ekot har gjort, så framkommer en bild av en ganska stökig uppväxt där han själv utsatts för våld och hot. Han ska bland annat ha tvingats utöva kampsport, och i slutet av 2024 så placerades han på ett familjehem i Fagers där han kommer själv från Sundsvall. Och förra hösten så tvångsplacerades han där på det familjehemmet enligt LVU. I mars 2025 så dömdes han för misshandel av en annan elev på högstadiet där han gick. Och nu hade han då precis börjat tvåan på gymnasiet här på Brinellskolan. Idag så håller skolan stängt eftersom polisens tekniska undersökning fortfarande håller på. Men eleverna kommer att samlas ändå med sina mentorer och stödpersonal. Och det kommer också finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun. Och på plats i Fagersta så är ju min kollega Malva Tanning som kommer vara med lite senare.
Ja, precis.
Och ja, men kunna berätta mer om hur stämningen är och har varit där under helgen.
Det är dubbelt det där med att, liksom, att allmänheten vill ju veta vad som hänt. Mm. Och de vill förstå hur det kunde hända och vem är kapabel till att göra någonting sånt här och så vidare. Samtidigt som de här gärningsmännen, det känns som att deras, en av deras viljor är att liksom bli ihågkomna. Alltså ja. Och liksom sätta ett märke. Och liksom, och det, så det blir så dubbelt. Det är som att man vill inte gå dem till mötes samtidigt Nej. Som man vill såklart ha rapportering om vad det är som har pågått eller vad som har hänt. Vi pratar med Malva direkt från Fagersta alldeles strax, va?
P3, Sveriges Radio.
I 6 år har han badat, typ konstant, oavsett väder och årstid. Det här lägger han upp på sina sociala medier och fått flera 100 miljoner visningar. Men hur mår man av att bada så mycket? Och är det verkligen så kul? Det ska vi prata om nu tillsammans med Sveriges kanske enda badfluencer, Erik Fällman! Som inte har badat idag dock.
Inte badat än idag.
Men planerar att bada idag.
Blir minst 1 eller 2 bad idag, yes.
Minst 1 eller 2 bad.
Bad kommer ske. Du har ju då alltså en TikTok-kanal där du badar.
I princip badar på den.
Det badas på en nivå.
Ja.
Hur kom du på idén med den kanalen?
Började lite av en slump. Började bada året runt 2 år innan TikTok. Tack vare en vän som ville testa bada året runt. Då postade jag bara lite så här på Insta stories för liksom, ja, vänner och familj. Sen var det någon som hade TikTok 2 år senare och så såg jag det och så hade jag ju videorna kvar på mobilen, så tänkte jag testar och laddar upp där också. Det tog fart på direkten.
Ja, ingen skugga ska ju falla eftersom det uppenbarligen finns ett enormt intresse för ditt baderi badera. Men känslan är ju att bara så här, om du skulle komma till mig och säga så här, alltså jag funderar på att göra lite innehåll av att jag badar så mycket. Så hade jag bara, vet du, Erik, gör din grej. Jag stöttar. Men jag hade ju inte trott att det skulle bli 100 miljoner visningar.
Nej, för flera videos har ju flera miljoner visningar. Varför vill flera miljoner se dig bada?
Det kan man undra. Ännu konstigare är att folk tittar på mig live när jag badar också.
Alltså?
Då kan det vara upp mot 300-400 inne samtidigt och bara titta när jag simmar runt.
Men du måste ju under den här tiden ändå så här funderat kring varför de tittar på dig när du badar.
Det är en bra fråga. Det ser roligt ut. Jag kör lite uppspilade videos när jag badar. Så ja. Det ihop med musiken ser roligt ut. Så det gjorde att man fick följare från... Ja, majoriteten av följarna kommer utanför Sverige.
Hur funkar det rent tekniskt? För jag råkar veta att en mobiltelefon, den är inte lika förtjust i att bada som du är. Mm. Gud, vad förnumstigt sagt. Mm. Men vad jobbar du med? Är det liksom sån, har du sån selfie-pinne eller GoPro-hjälm?
I början var det mobilen. Då ställde jag bara upp den på bryggan, ställde den i skon som liksom stativ. Mm. Och så filmar från bryggan. Nu har jag en GoPro. Men när man är live så simmar du runt och håller du mobilen i handen. Så får du trampa vatten för att hålla dig flytande.
Men Erik Fällman, om du, det nu är ditt riktiga namn.
Det är det.
Mm. Det är inte artistnamn som nej, har tagit till mig att jag har tagit
artistnamn, fart. Nej.
Men så här, är det så att du varje gång vill bada och tycker att det är lika skönt och kul varje gång? Eller är det så att det här kontot har ätit upp dig och att du ibland känner att du är tvungen att bada för att det förväntas av så många?
Ja, man kan tro det, men nej, jag gillar att bada.
Vad är det som är så kul med att bada? Har det inte utvecklats till ett problem där?
Nej, inte än i alla fall. Men nej, det är skönt att bada. TikTokandet är roligt, men själva badandet är skönt.
Vad är bästa badet då? Jacuzzi, alltså varmare bad, badkar, sjö, hav.
Swimmingpool. Isbad,
vinterbad. Vad är det bästa?
Nej, men fördelen är i Sverige att det blir sån omväxling. Så det är både sommarbad och vinterbad. Så jag skulle säga sommar och vinter ligger delad första plats, mest för att det är störst kontrast. Sommaren kan du ju ligga i ett tag. Vintern ligger du inte i lika länge på, även om man är i ett tag då med.
P3, Sveriges Radio.
Är du, kan du som badentusiast, badar du naken någon gång?
På Åland oftast, eller oftare. Här hemma blir det inte.
Nej, det är svårt. Det är typ inte lagligt kanske i
Nej,
Stockholms
tror inte det.
Innerstad. Det är fan vad skönt det är. Jag vet att det finns folk som aldrig har gjort det.
Ja, det.
Som är så här, bara, nej, jag har aldrig näckat utomhus. Alltså, förstår du vad de har missat? Det är ju helt sjukt vad det är underbart.
De har missat den friheten.
Det har de verkligen.
Men när du ser liksom en sån bild på en sån semesterstrand, en sån drömsk vit sandstrand med turkostvatten, är det det som är liksom drömbadet?
Det kan vara drömbadet. Jag har varit på Maldiverna en gång eller två gånger. Och det var drömmen, för att man var som att simma runt i ett akvarium. Då kunde man ligga i timmar och bara titta på fiskar, sköldpaddor, hajar, allt möjligt som simmar förbi.
Du är ju liksom en allround-badare.
Yes.
Men jag upplever att det finns en... alltså vinterbadarna.
Yep.
Kul att de kör. Kul att ni kör er grej. Ni verkar må jättebra av det. Det finns något väldigt självgott över det.
Ja, det finns det garanterat. Ja, men det är lite som med alla saker. Det finns alltid några som tar det till lite extrema längder.
Men förstår du vad jag menar? Att det finns så att man är lite så, jag vet inte, alltså att man är lite speciell.
Lite
typ.
Bättre än de
ja,
andra.
Men lite bättre än de andra.
Helt klart.
Blir det så när man börjar vinterbada att man ändå börjar känna så här, fan, jag gör något som är ändå lite speciellt.
Men lite så skulle jag nog ändå säga att det.
Du har blivit en av dem.
Jag har blivit en av dem i åren.
Vad är det som är så coolt med vinterbada då?
Jag finner avslappnande. Mm-hmm. Finner lugnet i att liksom gå ner och andas. Första gången jag testade det var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan. Och tänkte att det här går ju inte.
Nej.
Men sen när man håller sig nere och liksom andas så blir det mycket, mycket lättare.
Jag har aldrig vinterbadat. Jag har badat pisskallt naturligtvis, vår och höst och sådär. Men jag har inte vinterbadat. Men jag kan förstå att man efteråt känner... Så. Men hur kan det vara lugnande att utsätta nervsystemet för ren och skär jag kommer dö panik?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror när kroppen lär sig att man inte dör faktiskt, ja, så hittar den lugnet i det hela. Och den inser att den måste hålla sig lugn för att överleva.
Märker du någon skillnad i liksom mående? Och typ att du bara säger, ja, jag har varit friskare eller jag är gladare? Eller så här.
Nej, jag skulle säga att jag är sjuk lika ofta som innan. Många frågar den frågan om man typ blir friskare och hela den. För mig, nej. Jag kanske sover lite bättre om kvällen om jag tar ett kvällstopp. Men annars ingen större skillnad.
Jag tror att den här förmer-känslan handlar inte så mycket om de grejerna. Det handlar mer om att så här, jag gör någonting nu som folk tycker är väldigt, väldigt svårt och jobbigt att göra. Men jag klarar av det. Och det är inte värsta grejen för mig.
Precis. Ja, men jag tror det är lite så. Men det är väl lite som med vissa andra sporter. Någon som springer långt och allt möjligt som gillar att visa att man gör något som inte riktigt alla andra gör.
P3, Sveriges Radio.
Jag brukar ofta känna, när man bor liksom här i Stockholmsregionen så att säga, då brukar man ju höra titt som tätt att man inte ska bada på olika badplatser på grund av att det inte rekommenderas på grund av E. coli eller vad det nu än må vara för någonting. Men sen så är det liksom så, dagen efter så kan det vara så här, men nu kan du bada. Så att man bara, men det var ju bajs här igår. Eller varför är det då är det liksom så här, precis under nivån bajs, där det är så här, nu är det acceptabelt mycket bajs. Så nu kan du bada.
Gräns. Det finns en magisk gräns, jag har inte koll på den.
Men, jag vet, men det är alltid
det,
bajs
det svänger
i vattnet. Yep. Men,
har du koll
du
på E. coli-varningarna?
Ja.
Kan kolla dem faktiskt innan man går till badet.
Men det är hur mycket bajs accepterar du? Liksom?
Jag skulle säga gränsen som de kör lite på och hoppas på att den är,
men,
då, är acceptabel.
Men precis när de har tagit bort den, då tycker du att det är okej?
Okay. Ja.
Då är det liksom... Jag ser framför mig bara så här, men nu är det bara precis under där. Nu är det okej.
Okay. Det är bajs eller alger de varnar för.
Just det.
Men blir du fortfarande så när det kommer någonting på foten, någon alg eller någonting?
Ja, nej, jag har haft fiskar som har simmat upp och liksom
hälsat på, så att säga.
Hälsat på och nuddat den när man simmar runt.
Vad är det sjukaste badstoryn?
Här i Sverige är det nog att en bäver har simmat förbi ett par gånger när jag simmar.
Känner du då, det här är för nära naturen, Erik?
Nej.
Nu är du för nära naturen.
En gång har de fått mig upp, men det var för att den ville komma upp på land. Det fanns ett träd som den liksom, gnagde på.
Uh-huh.
Och jag var mellan land och den. Och den ville in. Så den simmade ett par gånger fram och tillbaka. Sen började den plaska lite och då kände jag men nu är det dags att slutbadat för idag.
När har det blivit farligt? Har det blivit farligt någon gång? Det är ändå vatten vi har att göra med. Det kan ju ske olyckor.
I Sverige nej, skulle jag inte säga. Utomlands att det kan ha varit lite strömt, men inget som liksom... Men bara att det har varit jobbigare än vanligt att simma.
Oerhört relevant fråga från en lyssnare kommer här. Var går gränsen mellan bad och dopp?
Faktiskt.
Relevant fråga.
Bra fråga. Jag skulle säga om du knappt släpper stegen och bara i och upp, då är det ett dopp.
Då är det ett dopp.
Släpper du stegen och liksom tar några armtag eller liksom simtag, då klassas det som bad.
Jag tänker att dopp är någonting man gör, man klämmer in mellan andra aktiviteter. Bad är så här, nu åker vi badar. Och då kan det vara att man bara doppar sig, bla bla bla. Men dopp, det är så här, fan varm jag blev. Vi tar ett dopp och sen åker man liksom och handlar eller vad det nu kan vara.
Det som har präglat min barndom när det gäller bad är ju att man har haft koll på exakt när man har ätit diktanbad eller inte.
Oh, märkligt.
Har det någon gång spelat roll för dig?
Det har inte, nu för tiden har det inte spelat roll. Har inga minnen av om det spelar roll när man var liten och man fick den. Men det är mer för att föräldrarna vill ta det lugnt efter de själva ätit.
Eller hur?
Det är bara anledningen. För jag kan ju äta i vattnet, antingen en glass eller någon gång kör du ut en engångsgrill på isen.
Har du gjort?
Aha, och grilla korv medan jag var i vattnet.
Badvänligaste maträtten?
Ja, men det skulle jag ändå säga. Något enkelt kan hålla i handen, så säg grillkorv. Mm. Den funkar bra.
Debatt jag har hamnat i många gång är, för jag brukar säga som många andra, man ångrar aldrig ett bad. Men det är inte riktigt sant, väl?
Jag har inte ångrat något bad hittills.
Grejen är så här, jag har drivit den tesen att nej, man ångrar aldrig ett bad. Man ångrar aldrig ett bad, man mår så mycket bättre efter ett bad. Men det finns bad ändå som är så här på kvällen och så ska man gå och lägga sig med blött hår och så är lite hurven. Och då har jag kunnat känna, där ångrar jag det där badet.
Jag har inte råkat ut för än, men jag har lite kortare hår också. Så jag kanske...
Spabad hatar jag. Jag hatar spabad.
Vad är det?
När det är så, du vet, så här, det ser så fantastiskt ut. Du vet, när det är liksom en varm pool kallt ute.
Ja.
Och sen så går man in och så är det så här. Senast jag gjorde det, jag var helt matt. Jag bara låg där och jag är helt utslagen. Det här ångrar jag.
Ja. Du ångrade spa?
Jag ångrade spabadet.
Det mest privilegierade jag har till hela tiden.
Var kommer du bada idag?
Huvudstad blir det. Huvudstadbadet.
Alltså... finns det några så med dig som du stöter på ofta som är så här? Tjena,
tjena. Ja, det finns ett gäng som alltid badar klockan 9 på morgonen. Det varierar lite vilka i gänget som är där. Men de startade upp under vintersimmet för att de ville ha sällskap. Så då satte de liksom en fast tid, så går de dit och badar.
Du, Erik, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset. Vi ska inte stå emellan dig och ditt bad någon längre.
Gör din grej, Erik.
Gör din grej. Tack så mycket.
P3, Sveriges Radio.
Du, har någonting på hjärtat?
Nej, jag läser om en gullis bara. Mm-hmm. 6-åriga Thomas Aldworth. Jag uttalar det så för att han är australiensare.
Mm-hmm.
Thomas Aldworth. Han är 6 år. Han bor i Australien. Och han har en stor, stor dröm.
Uh-huh.
Och det är att bli en sopgubbe.
Ja, det kan jag tänka mig.
Specialintresse sopgubberi, sopgubberra.
Jag undrar hur sopgubbarna har det i Australien. Är det så att man får eller inte får coolt hänga bak på bilen tills nästa soptunna?
Det största sveket som har hänt David Ryd. Att det svenska systemet inte tillåter att sopgubbar hänger.
Nej, det är det och metalldetektor. Alltså det är bara så här, vad är det för land vi bor i? Det är på något sätt signifikant för hur vi har det i Sverige. Vi får inte använda metalldetektor. Det får man göra i Australien. Och den där grejen också.
Ställer du den gröna soptunnan med med liksom gångjärnen utåt?
Ja, gångjärnen.
Ja, men du förstår vad jag menar.
Handtaget. Så att det är lätt att ta handtaget.
För jag tycker ofta jag ser att de inte står så.
Nej.
Och då tänker jag, är det störigt för renhållningsarbetare? Att de måste vända på soptunnorna själva. För de sätter ju, de hakar ju fast dem på två så här klor som liksom bara och så lyfts och välter i bak.
Det hade stört skiten ur mig ifall jag var det.
Uh-huh.
Men samtidigt säger det så här, ja, men vad fan, Ken?
Mm.
Alltså ska allting vara så lätt och smooth bara hela tiden?
Nej, men man kan väl göra någonting för andra. Men jag är lite osäker på när det behövs. För ibland tycker jag att om man ställer upp saker på rullbandet till exempel och så ställer man det med streckkoden åt rätt håll.
Ja. Jo, men det är som så här, ska jag göra allas jobb? Är jag sopgubbe? Nu när jag är självskanning, jobbar jag i matvarubutik? Jobbar jag här? Jaha, det visste inte jag att jag jobbade här.
Jag jobbade i matbutik väldigt länge.
Ja, jag också. Jag jobbar det varje dag när jag jobbar.
Ja, just det. Ja, men jag var anställd och satt i kassa.
Ja, precis. Du fick lön andra kom och gjorde ditt jobb.
Ja, men då minns jag att det fanns en typ som är de som vill hjälpa.
Mm.
Och det är fint, jag uppskattar det.
Mm.
Men som du vet, att de kanske står och ska köpa så en tandborste, ett paket smör och liksom, alltså bara så små pluttsaker.
Mm.
Och så står de och vrider och vänder på den här tandborsten för att lägga liksom streckkoden till rätt håll. Och man är så, det där behövs inte.
Nej.
För den väger ingenting och jag vet exakt var den där streckkoden sitter.
Ja.
Det är när du ställer upp liksom så 8-pack Ramlösa eller, liksom, eller grillkål eller ved eller sådana saker. Då kan du tänka lite på det. Men du behöver inte stå och leta på liksom en kaviartub. Var är streckkoden så jag kan lägga den åt rätt håll?
Det finns en person där, en avlönad person som vet och kan.
Vet och kan.
Och ska.
Och ska.
Jag vet inte, jag undrar så här, när ska det omogna beteendet försvinna ifrån mig? Att jag, det uttjatade ämnet köpa toalettpapper, att det ska vara skämmigt.
Mm. Tycker du det fortfarande?
Ja, men det är det som är så töntigt och jag förstår det själv. Men det är ju så här, jag är så olandad i mig själv på så många nivåer. Mm. Så att, ja, du känner till det.
Känner till.
Och det är ju, och det spelar liksom ingen roll vilken produkt man också köper. För det känns som att det blir lite bättre ifall jag köper en till grej. Men den blir bara associerad med toalettpappret. Då är det så här, ja, ska jag köpa det? En morot. Och då är det så här, vad håller du på med?
Vad håller du på med?
Ja, eller så här.
Okej, han är hälsosam, han har också bajsat jättemycket.
Ja, men precis.
Och nu får jag bilder av honom när han bajsar framför mig.
Ska han gå hem och käka en isbergsallad och sen skita på grund av att han äter den? Eller vad är grejen här?
Jag kommer ihåg att vi köpte balar när jag var liten. Mm. Men det fanns ingen skam i.
Bala. Nej, för då på något sätt slår det över.
50 pack rullar som pappa ställde i bastun. Mm. Hej vad det ska bajsas, tänkte de säkert.
Men då slår det över. Ja, men då är det så här, det här är inte för nu. Det här är generellt och fräckert för många andra.
Det är på industriell nivå.
Men det är ju just jag plockar ju ur en. Jag köper bara en. Mm. En rulle som behövs nu. Ja, vad bra. Hoppas han får bli sopgubbe då.
Ja, det tror jag att han får. Han får vara med grabbarna och han har fått varselvett.
Alltså så här,
och handskar.
P3, Sveriges Radio.
Det är så roligt med våran unga redaktion som inte kan och vet någonting om hur det var back in the day. Ja, nu är det någon som har gjort så där fel i våran playlist. Skitsamma. För att de kommer inte ihåg en tid där tv tog slut.
Nej, jag vet.
Att när man gick in på tv en viss tid.
Då var det
då ingen tv. Då var tvn slut då.
Ja, det finns ingen tv nu.
Nu är tvn slut för idag. Nu är det inget mer tv idag.
Ja.
Du kunde inte titta på tv för det fanns ingenting på tv då.
Det är inget tv nu.
Du satte på tvn och där var det inget.
Nej, det var antingen testbild eller så var det bara en klocka.
Ja, TV4 gjorde så att det sista de sände, det var nationalsången.
Ja, gör de inte det längre? Gör de inte det längre?
Alfred, nej, men det finns inget slut nu.
Nej, just det.
Nej. Det var ju när det var så här, okej, men nu är det slut och rundar vi av med nationalsången. Och då var det liksom så här videos på typ så här, ja, men svensk natur och typ flaggan som zoomades in så här. Alltså ungefär som när en pensionär fick tag i en videokamera. Du vet, zoomade in på en flagga och sen så fejdade det till en svensk naturbild och satt tillbaka på en flaggstång och gamla, då vet man så här, nu har jag varit uppe länge.
Jag var aldrig uppe så länge.
Nej, men det var typ efter klockan 11 film. Ja, efter.
Det var efter kvinnofängelset.
Ja, precis.
Går kvinnofängelset längre? För det är natt.
Kvinnofängelset präglade hela min gymnasietid. Inte på så sätt att jag såg det, men alla graffitimålare kom till skolan och berättade om det senaste avsnittet i kvinnofängelset. För då hade de varit ute hela natten och så klottrat. Ja. Och lagom till när de kom hem, då började kvinnofängelset.
Ja, då käkade de lite och kollade på kvinnofängelset.
För det började så här typ 2 eller 3 eller någonting.
Alltså kvinnofängelset är under min uppväxt...
Fruktansvärd produktion!
Det är tecken på att nu är det alldeles för sent.
Ja, precis.
Det är liksom, det är inte en tid du ska titta på tv. Nej. Det är när kvinnofängelset är på.
Och efter det så var det så här, du gamla, du fri. Och sen så var det inget tv.
Nej.
TV så var det slut.
För tv sover. TV sover när alla andra sover.
TV sover när alla andra sover.
P3, Sveriges Radio.
Ska du nu göra dig lustig på bekostnad av en specifik politiker? Som gör att sen måste vi göra oss lustiga på alla
Nej, det där är någon cringe-grej som folk har fått för sig. Det behöver vi inte göra. Utan så här är det. Det är ju, oftast när man tycker någonting är jobbigt att se så är det för att man ser sig själv genom någon annan.
Ja.
Och det är det som är det jobbiga här.
Det är det som är skämskudde.
Så det vi ska lyssna på nu, det är egentligen mig fast... genom Ebba Busch.
Aha, okay.
Alltså det är ju att jag ser hur jobbig, cringeig jag är. Det här är från, jag tror att den här är släppt relativt nyligen. Det är Sebastian Staxet när han gjorde den här, drog ihop den här, var det manifestationen eller vad det nu var för någonting. Det hette Det räcker, som var på 3 Arena.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Handlade om skjutningar och våld.
Ja, skjutningar och våld och att man ville liksom råda bukt på och göra någonting åt det.
Råda bot som vanligt, men jag fattar, jag hör.
Men du förstår vad jag menar. Jag utvecklar språket. Det här är talspråk.
Yes.
Det här är inte skrift. I vilket fall som helst så så hade han ju den här, hela den här manifestationen, den här tillställningen på Tele, eller på Tre Arena, och då var ju liksom alla kom ju dit. Mm. Alla partiledare, alla kändisar, Carola, det är Sarah Dawn Finer, det är, alltså alla du kan tänka dig är där. Yeah. Statsministern är där. Mm. Alla ifrån liksom oppositionen och Tidö och jäda jäda. Mm. Och då, och alla vill ju också synas i det här sammanhanget. Alla vill ha en bild med Sebastian Staxet, och alla liksom kommer fram och vill ta en bild med honom. Det här är Ebba Busch då, när hon kommer fram till Sebastian Staxet. Och när hon har tagit en bild med honom, då vill hon, och så säger hon också lite uppmuntrande ord. Men du vet så här, när man träffar någon som man tänker så här, att man så här, vissa talar ju med bönder på bönders vis.
Och andra, och med också lärda på bönders vis.
Ja, precis.
Det är det vi gör.
Ja, precis. Mm. Och man kan ju tro att, man kan ju känna att man är en sån som talar med bönder på bönders vis. Mm. Man tänker så här, hur talar bönder?
Ja.
Ja, men du är ju, man tänker så här, du är en bonde. Nu ska jag lägga mig på en på bondenivå.
På bondenivå, ja.
Och så prata med dig så, för att jag kan prata bonde, ja. och här, nu är inte Sebastian Staxet en bonde, men hon ser väl honom som att han pratar på ett vis. Mm. Och då ska jag också prata på det viset. Det är jobbigt redan nu, eller?
Ja.
Det är som att du har ätit citron redan nu.
Ja, men jag är rädd bara.
Du är lite rädd. Mm. Nu. Det här är alltså efter hon har tagit bild, och då låter det så här.
Tack för att du är här.
Vilken kväll, bror!
Ja.
Säg inte så. De hade ju också kunnat mötas i, alltså jag menar, han har ju hittat liksom Jesus.
Ja.
Alltså det är ju det, Sebastian Staxet har ju gjort en otrolig liksom själslig resa in i kristendomen.
Ja.
Och hon är partiledare för Kristdemokraterna. Ja. Där hade de väl kunnat mötas. Säg inte bror.
Vad blir det istället?
Tack för att du är här.
Vilken kväll, bror.
Ja. Det är hur hon säger bror också, tror jag.
Bror.
Och det är bara så här, som jag sa innan, så här, det jobbiga är ju att så här, det är inte en landad person i sig själv hade ju inte tyckt att det var jobbigt. Det är bara så här, aha, så då sa hon så där, och så jag kan förstå varför och jada jada. Men så här, det är att jag ser att så här, det är så här mina barn ser på mig.
Det där är jag.
Det där är ju jag. Mm. Jag, Chesui Ebba Busch.
Det där är jag.
Chesui.
Jag hade 100%
jag hade inte sagt bror. Det hade jag inte gjort där.
Jag hade inte sagt bror. Det hade kunnat slinka ut ett bror ur den här munnen.
Alltså, jag hade tyckt att det var okej om hon hade sagt så här, vilken kväll bror. Alltså broder. Jakob. Som att prata med Jakob.
Broder, vilken underbar
afton. Men det här är att hon liksom, det pitchas bror upp på slutet, för att de tänker att det är så här, här är jag utanför tullarna. Så här säger man utanför tullarna. Bror.
Alltså han håller på med hippity hopp.
Här är en hippity hoppare.
Här är en hippity hoppare.
Bror.
Åh gud, jag har alltså utvecklat en kronisk fobi för att råka säga bror till någon med ortenkapital.
Ja,
alltså nu känner jag att jag kommer jag kommer inte våga träffa någon med ortenkapital någonsin i hela mitt liv, för jag vet att det kommer komma ett bror.
Ja, och men grejen är så här att jag tror att eftersom vi håller på med public service, det är därför jag tar upp det här som ett varnande exempel, så ni också kan höra hur ni själva låter.
Precis.
Och jag tror att det är många som är Chesui Ebba Busch där ute, bara att de inte tänker på det, och nu kanske det går upp för er. Mm. Men jag, det är samma sak, du vet så här, de för sig med så mycket nya ord, kids där ute. Och jag vet, när de har kul och roligt så här, då är det något som växer mig när barnen hemma leker, då är det så här, vad gör ni, är det något som jag kan, du vet, så, och så försöker anamma jag ju deras lingo, vilket jag ska sluta göra, känner jag.
Har du något exempel?
Ja, men till exempel så här, de säger ju till exempel, dribbla säger de inte när de håller på en fotboll.
Nähä.
Då är det skilla. Aha. Jag bara, shit, får du skilla honom? Och de bara du vet, det blir en sån, du vet, DJ
crickets
stoppar. Ja, eller när de spelar tv-spel och när de vinner överlägset, så då säger man cooked på engelska.
Aha.
Men då har det utvecklats på svenska, då blir det kokade.
Aha.
Ja, shit, han kokade dig. Det låter töntigt, men det är så de säger.
Du får inte säga så.
Jag har sagt det.
Nej.
Tack för att du är här.
Vilken kväll, bror.
Ja. Det är det de hör, förstår du? Det är det de hör när jag säger du kokade honom. Och då, det är det de hör. De hör, bror.
Bror.
Stoppa pressarna. Haaland har klippt sig.
Jo. Toppat bara, eller?
This just
nej. Alltså snagg.
Okej, okay, då kommer det inte gå bra. Styrka sitter i håret. Det har ju Zlatan sagt om. Exakt. Det där han sparade ut.
Ja. Hade inte han lite undercut? Håland.
Jo, lite. Ja. Men det
alltså,
här...
Alltså så Rihanna, typ.
Ja, alltså man har rakat liksom i nacken och runt, men hårdare uppe.
Mm. Mm. Men det här låg alltså högt upp på Omni när jag gick in igår kväll för att liksom förbereda mig lite för veckan. Mm. Att Haaland har klippt sig. Den norska anfallaren har alltså gått från sitt långa blonda svall till ett busigt litet snagg. Och även TT kastar sig på tangentbordet när det här blev känt.
Och nu även vi.
Nu även vi. Uh-huh. De valde dock att spetsa till rubriken lite och gå på den här Zlatan-vinkeln. Trots Zlatans råd, Haaland har klippt sig. Och om ni kanske försökte på en liten sportvinkel, för de skrev i och för sig så här, Haaland har snaggat håret inför nya säsongen, som vi drog igång.
Ja.
Stavar de hår med AA?
Det borde de verkligen ha
gjort.
Men norska Dagbladet, de nöjde sig rätt och slätt med håret är borta.
Det är väck. Ja, alltså ringde Haaland till Zlatan och bara, tycker jag ska klippa mig? Jag tänker sig pars eller lugg eller någonting. Tycker jag ska...
Nej, utan han begick ju FaceTime alltså efter att det var fullbordat faktum.
Jag förstår.
Dagbladet kommer också med ett riktigt scoop där. Håll i er nu. Sambon har också klippt sig. Topparna.
Mm, topparna.
Men nej, med skämt och sidor, som jag brukar säga. Mm. Det har faktiskt väckt en hel del reaktioner det här. För Haaland har ju verkligen blivit känd för sitt långa hår. Och han har då lagt upp ett långt klipp, typ en vlogg, där han klipper sig. Och där ringer han då upp. Han berättar det här om att Zlatan tidigare har ju sagt åt honom att aldrig klippa sig. Eftersom då styrkan enligt honom sitter i håret. I den här videon så får han då reaktion live från dels Zlatan, men också självaste Noel Gallagher. Zlatan säger på FaceTime så här, oj, har du förlorat ett vad? Blockera och ta bort mitt nummer. Noel Gallagher säger att han ser ut att vara 17 år.
17 år i staden?
Ja, där jag växte upp och så.
Sen märker du hur fort det går?
Jack Grealish, han drar till med att han ser ut att vara 10 år gammal. Ooh. Många är överens om att han ser mycket, mycket yngre ut nu. Men Zlatan säger också att nu kommer det att bli snabbare. Och den lite mer idrottsinriktade tanken har också en frisör som Dagbladet har pratat med.
Snälla.
Han säger att nu blir det ju mindre tid i duschen och mer tid på plan. Mm-hmm. Så han säger att Haaland kommer att bli bättre än någonsin. Och han tror också att det kan bli en ny trend bland unga gutter. För det är nämligen många som kommer in till hans salong och vill se ut som Haaland. Mm. Och det vore ju inte första gången en fotbollsspelare startar en ny frisyrtrend.
Vi minns ju alla Henke Ljungberg-frisyren.
Ja. Alltså den
Ljungberg,
lilla röda mohikanen. Mm. Saknar varje dag.
Saknar.
Men på frågan om varför Haaland har gjort det här så svarar frisören att han nog bara ville ha till en förändring. Mm. Men även efter den här videon så har det fortsatt att trilla in reaktioner. Here we go, skriver den norska fotbollsexperten.
När ska du sluta prata om det här?
Ja, nej, men vi får se. Vi får fortsätta och följa om det kommer fler analyser av det här. Jag ska också säga att Peter Nyheter har sökt Margareta Atladotti för en kommentar.
Kan ni inte fortsätta söka folk på
jo,
det här?
Det ska
alltså
vi göra.
Som någon från Göteborgs universitet.
Ja, följa upp, fördjupa,
det kommer komma
utveckla
under dagen.
Längtar.
P3 Sveriges Radio.
Vid 14-tiden i fredag så inkom ett larm om pågående dödligt våld på gymnasiet Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dödades i svärdattacken och ytterligare 3 personer skadades. Vi ska prata med Petre Nyheters reporter Malva Tanning som är på plats i Fagersta. God morgon.
God morgon.
God morgon.
Du har ju varit på plats i Fagersta sedan i lördags. Hur är stämningen?
Jo, alltså det ligger ju verkligen ett tungt lock över hela stan just nu. Det är lite svårt att sätta ord på. Just nu vid minnesplatsen så känns det både tungt och tyst samtidigt. Alla i den här stan är ju berörda på något sätt. Oavsett om man kände tjejen som dödades eller de skadade personligen eller inte. Och det här det är en liten ort och det märks. Alla känner verkligen alla, någon är berörd och folk samlas här vid minnesplatsen och stöttar varandra. Och jag har ju varit här flera gånger sedan i lördags och det är starkt att stå här. Det kommer folk och lämnar ljus och blommor och de blir bara fler och fler. Och idag så är det någon som har lagt en hel bukett av solrosor. Och man ser folk i alla åldrar komma hit, ensamma eller i grupp. Och de står ofta bara tysta en stund och vissa gråter och kramar om varandra.
Vad är det här för, vad är det här för minnesplats? Hur ser det ut? Utöver att det ligger massa blommor, vad är det för plats liksom?
Minnesplatsen ligger precis utanför Brinellskolan. Så det är ju väldigt starkt. Alltså man ser ju runt omkring mig ser jag poliser och spärrningarna runt skolan. Och precis bredvid så är den här minnesplatsen som nu börjar växa sig väldigt, väldigt stor med blommor och ljus.
Du har varit där sedan i lördags, pratat med folk. Vad säger folk som du har pratat med?
Ja, igår var jag på en fotbollsmatch här precis på orten. Och det var ungdomslaget Fagersta Södra som spelade sin match. Men de är också extra berörda för en av deras lagkamrat är en av killarna som skadades i det här dådet. Så det kändes ju inte riktigt som en vanlig match. En av killarna som heter Dylan som är 16, han berättade att han inte har ätit eller sovit på nu på två dagar. Och är väldigt skakad som man kan ju förstå. Och innan matchen så höll de också både deras lag och det andra laget en tyst minut för alla som är drabbade.
Hur har krishanteringen varit i övrigt? Alltså de boende i Fagersta, har man kunnat samlas någonstans?
Ja, förutom här så har man ju öppnat ett kriscenter där de som behöver stöd och information eller någon att prata med kan samlas på. Och den har ju både varit öppna för de unga och anhöriga och vem som helst på orten som känner oro. Och sen här vid minnesplatsen så har jag också pratat med många från Röda Korset och krisstödjare som närmar sig unga, som sörjer och som bara vill snacka och ha någon att snacka med. De har också haft ett akut krisnummer under helgen som har bemannats. Ja, och sen möts de ju liksom Fagerstabor emellan och stöttar varandra här.
Och idag då, det är ju måndag, så man tänker, vad händer med ungdomarna idag när de ska tillbaka till skolan?
Ja, kommunen har ju sagt att man öppnar alla skolor och förskolor idag. Men på gymnasieskolan som jag står vid är det ju som sagt polisavspärrningar och där pågår ju fortfarande en utredning. Så då har man sagt att man ska mötas i Fagerstahallen. Men Eva-Lisa Purulainen som är skolchef sa igår att det inte kommer bli en vanlig skoldag för dem utan man har ju fokus på att med trygghetsskapande insatser för både elever och personal. Men på högstadieskolan som också ligger precis intill, där kommer man samlas. Men personalen ska få stöd, eleverna ska få stöd och man fokuserar inte lika mycket på undervisning utan mer att bearbeta det här.
Malva Tanning på plats i Fagersta. Vi får säkert skäl att prata mer med dig. Tack så mycket för nu.
Tack snälla.
P3, Sveriges Radio.
Vi tog ju upp cringe saker vi har sagt.
Ja.
Det här sker det ju på kontinuerlig basis.
Ja.
Det är någon som skriver in då på det ämnet. Det är någon som skriver, min extremt vita medelålders kille råkade en gång i ICA-kön när kortapparaten var trasig och den unga mörka kassören undrade om någon hade kontanter. Sticka fram huvudet och hojta, cash yo!
Vadå cash yo?
Det var sista gången han handlade i den affären kan
älskade
jag säga.
Vem?
Tack för det. Okay, ni är bäst. Cash yo.
Cash
fuck
yo.
Fuck you, det är sådär för. Varför sa jag så?
Oh.
Det där var inte okej.
Okay. Nej.
Alltså hellre. Alltså vad hade man hellre sagt i den situationen än cash yo? Jag hade hellre sagt ut med alla invandrare.
Ja. Jag skulle handla mat igår.
Ja.
Och då hade de en maträtt på menyn som jag tänkte så här, den kan inte heta så, för ingen kommer beställa den. För att man kommer inte säga det. Man kommer inte vilja säga det med värdighet.
Nej.
Så det här kommer göra att ni aldrig kommer sälja något av den maträtten. Och den verkar god, men jag kommer inte köpa den, för jag kommer inte säga namnet på maträtten.
Nej.
För jag kommer inte gå fram
Nej.
Och säga så här, hej, jag tar en bada bing bada bowl.
Ja. Nej, alltså jag har många så, vi är i Sverige moments.
Har bada du... bing, bada bowl.
Ja, ja, ja.
Alltså, jag kommer aldrig säga... Jag tar en sån här, bada bing, bada bowl. Ja.
Men det, ja, bada bing, bada bowl hade man inte sagt kanske. Men det är ju så här, jag kan ju fatta den grejen. Att det är så här, ja det heter ju det.
Mm.
Och det finns ingen sånt, alltså så här, vi kan inte översätta allting till svenska. Det blir fel och kanske oaptitligt också. Mm. Ifall det är så att de bara skriver vad det egentligen heter. Ja. Eller någonting så här. Och det behöver liksom inte... Det kanske blir ännu mer oförståeligt än bara bing bara bong.
Förstår du? Inte så. Det kan inte heta så. Jag kan inte beställa den då.
Nej, jag förstår det. Men alltså, översättningen kan ju vara så lerskrud. Alltså man bara säger, det kommer jag inte vilja ha.
Nej, det kommer jag inte vilja ha.
Nej, och då är bing bara bong mycket bättre. Men några som tar det för långt, det är ju, vi måste sätta stopp för italienarna. Alltså någonstans. Där, varje gång jag är på en italiensk restaurang, då får jag, vi är i Sverige moment.
Mm-hmm.
Kan inte du få det?
Nej, jag är väldigt sällan på italienska restauranger.
Ja, okej. Okay. jag skämtar ju såklart
ja,
när jag säger sådär.
Men att det är liksom så...
Ja, men det är så här, ja, men någonstans kan det väl stå på svenska vad det är.
Ja.
Kan du säga antipasti, vad fan är det? är det förrätt? Är det förrätt?
Dolce, skriv bara dessert.
Ja, dessert.
Ja, efter
ska jag kunna italienska för att få äta italiensk mat?
Ja.
Jag måste ju det, för det är ingenstans står det vad det är. Till och med under. Kronerskocka. Alltså, det står till och med på italiensk.
Carciuccio fico.
Ja.
Nej.
Men någonstans måste vi ha en förklaring. Jag kan inte behöva ha skiffernyckel med mig varje gång jag ska äta på italiensk restaurang.
Vet du en sak jag gör som är så störigt alltså när jag beställer? För att jag tycker att det låter lite så här. Eller jag märker att jag gör det undermedveten för att jag vill låta så världsvan.
Mm.
Och det är till exempel om det står på menyn så här, smörstekt gösfilé med hollandaisesås, kokt potatis, bla 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 bla. Då säger jag gösen.
Ja, så säger jag också.
Alltså jag tar gösen.
Ja.
Eller liksom alltså inte så här, jag tar den här smörstekt gösfilé utan gösen. Att man bara säger proteinet i bestämd form utan något lullul runt
jättebra.
Omkring. Och jag känner alltid när jag har sagt det, jag tar gösen, smäller ihop menyn.
Ja.
Oj vad världsvan jag är.
Ja, jättebra. Jättebra.
Oj.
Istället för att säga den gösrätten på italienska som det står.
Ja, nej, jag säger bara jag tar grisen.
Ja. Ja. Fiske, tack.
Hur världsvan?
Ja.
Inte så.
Fisken.
Den här rocklunda gris fläskkotlett med champagne eller med kantarell utan grisen. Mm. Jag tar grisen.
Ja.
Jag tar kossan.
Vatten, fisken och grisen och sen tar jag glassen. Tack.
Tack.
P3 Sveriges radio.
Ha. Ser mig själv komma in på lokala haket med cirka 200 rätter på menyn. Jag tar grisen. Bror vilken?
Mm. Bror?
Bror?
Bror? Eller när de ropar upp en falukorv, två köttbullar. Det är en konstig mängd att käka.
Ja, det är det.
Är det någon som
skriker? Tokigt.
Det blir lite tokigt där, ja.
Mm.
Men hur gör ni om ni säger kyckling och det finns fler sådana rätter?
Det finns inte det.
Nej, det finns aldrig så. Det är aldrig så.
Det är på restauranger som bara har en typ av varje protein.
Mm.
Då säger man, jag tar fett.
Ja.
Jag tar fjäderfett.
Det är svårt att komma in på Chick-fil-A.
Ja, eller jag tar KFC. Kycklingen.
Kycklingen då.
P3, Sveriges radio.
Vad heter den osten som är rulle och som vegetarianer alltid får på restaurang som man ofta kombinerar med typ honung, valnötter, kanske rödbetor? Fransk.
Chèvre.
Det är någon som skriver, jag undviker aktivt att beställa chèvre, även om jag älskar den, eftersom jag har fått lära mig då att det uttalas chèvre och jag skulle inte kunna leva med att vara så präktig.
Nej.
Att säga jag tar den chèvren.
Ja.
Men jag tycker att det är märkligt. Det finns några saker som ordpolisandet nu, det kanske man inte kan tro, men ordpolisandet är otroligt störigt.
Ja.
Och jag har det i mig tyvärr, ofta strunt i.
Tack.
Men generellt så skulle jag säga att jag bryr mig inte nämnvärt.
Nej.
Om någon säger fel eller liksom sådana saker. Men däremot så finns det några saker som jag tycker är så märkligt. Hur människor fortfarande inte... För man har hört det så många gånger.
Mm.
Så oerhört många gånger. Så förr eller senare måste man väl kunna tänka så här. Ja, så där uttalar inte jag det ordet. Jag
Nej.
Uttalar det fel.
Mm.
Och det är följande. Här kommer hela listan. Chèvre. Ja, men så här, det är helt okej att säga det.
Mm.
Men, eller liksom så. Men hur kan man inte ha hört chèvre? Två.
Men chèvre säger man väl inte heller ifall man ska säga det.
Chèvre.
Båda de är ju lika fel.
Ja. Nej, inte lika fel.
Jo.
Chèvre är ju mer fel.
Som, säg chèvre i Frankrike.
Chèvre.
En chèvre. Merci.
Merci. Två. Mm. Schweiz. Det är ju en liten tongue twister.
Ja, det är det.
Så det finns ett lite mer förlåt. Jag har lite mer förlåtande. Men det är så otroligt märkligt att högt utbildade, normala, liksom kompetenta människor fortfarande utan någon som helst skam i kroppen säger Schweiz.
Mm.
Ja, men de var i Schweiz. Man bara, du hör väl att det är fel? Du måste ju ha hört Schweiz nu så många gånger. Okej, tredje. Obama.
Obama?
Ja, det är så många som säger. Men det var väl när Obama var president? Vadå Obama?
Ja, eller som föräldrar säger till wifi. Antingen wifi eller så kombinerar de båda wifi.
Wifi. Wifi. Wifi. Wifi. Vadå Obama? Men var inte det Michelle Obama som sa? Obama. Du har väl hört Obama alltså 4 miljarder gånger nu?
Ja, ja precis. Obama. Det är som Osama. Osama har du ju nailat.
Osama.
Osama säger du inte. Osama bin Laden.
Osama bin Laden.
Nej, jag gillar de här. Alltså det är ofta så här att när det gäller ost.
Mm.
Att det är mycket svenska ostar som man inte stött på. Men det är alltid så där, du vet, de heter ju så munkbak.
Eller munkbak, den vanliga osten.
Kungsrulle. Mm. Rullina. Kungsrullinina.
Jag har ett namn.
Kungsrullininan.
P3. Sveriges Radio.
David Druid och
Linnea Wikblad.
Och Linnea Wikblad, jag tänkte mer umf.
Jaha. Jag hänger inte med.
Nej.
Looks like someone has a case of the Mondays and that's me.
Känner du så?
Lite.
Lite att du har the case of the Mondays.
Jag har lite the case of the Mondays.
Det har varit en jobbig helg eller?
Nej, men en intensiv.
Intensiv.
Ja. Men tre kalas har jag varit på. Tre.
Jag trodde ju dock att jag är ju en sån som är så här, jag kan verkligen uppskatta ett mingel, gå runt och ta det sociala ansvaret eller ibland kanske liksom inte ens där det inte ens behövs ta ett socialt ansvar, bryta in och liksom så här, hallå, jag kan ta det här.
Ingen behöver dig.
Ingen behöver mig. Ni vill att jag håller käften, men här är jag och lyssnar på mig.
Yes.
Så kan det ju vara, men då behöver jag ladda batterierna tid.
Yeah.
Men, och där har jag förstått att det finns två olika människor. Folk som blir laddade, deras batteri blir laddat av att liksom vara på sådana tillställningar och vara social och vara bland människor.
Mm.
Medans jag kanske behöver ladda inför det.
Yeah.
Men jag trodde du var en sån som blev laddad.
Nej.
Av sådana grejer.
Nej. Eller liksom, jag älskar att gå på kalas och liksom så. Men jag känner idag att jag inte är kul.
Nej.
Alltså att det är den typen. Men vet du, jag var på ett barnkalas. En av mina bästa kompisars tjeja fyllde 7. Och då hände en sak som gjorde mig på gott humör. Men också fick mig självbeskådning. Det var då, jag kom dit, hon kom springande. Hej! Jag sjöng, sa grattis, kramade. Och så gjorde hon så som alla barn gör när de fyller år, att de tittar lite på ens påse.
Ja, såklart.
För att det är ju det som är grejen att fylla år.
Ja.
Jag ska få presenter idag. Mm. Alltså det är ju det roligaste som finns. Varpå jag bara så här, vill du ha en present? Hon bara, Och så gav jag henne presenten. Och så sprang hon in och så ställde hon presenten på liksom ett bord där det stod några andra presenter.
Presentbordet.
Och jag bara, really?
Mm.
Och sen så åt vi tårta.
Yeah.
Och då så sa hennes mamma så här, ska inte du, är det inte dags att öppna presenter? Och då sa hon, nej, jag vill göra det när alla har ätit upp. Hon bara så här, ja, men du kan göra det nu medan vi äter tårta. Hon bara, nej, jag vill vänta. Och sen när det var dags att öppna presenter, då ville hon städa undan på bordet.
Oj.
Liksom så. Och ställa fram alla presenter först. Och sen ta en och en och öppna. Och då kände jag, det här är marshmallow-testet. Alltså i sin
gånger tusen. Hon kommer att göra det så bra ifrån sig här i livet.
Jag tror det. Ja. Jag tror just exakt det var ett tecken på att så här, det där är en tjej som kommer att gå långt.
Jag är avundsjuk på henne.
Jag hade aldrig.
Nej, jag hade aldrig
heller. Alltså sen var det i för sig när jag var liten. För det här undrar jag. Det, alltså så här. När jag var liten så var det ändå så här när man fick presenter. Att man var tvungen att öppna dem med den andra personen närvarande. Alltså den som hade gett presenten. Man skulle vara medveten om vem det var ifrån. Man fick inte bara öppna, utan det var så här, vem har du fått den där ifrån? Mm. Vem är det ifrån? Läs! Läs på kortet, vem är det ifrån? Vem är det ifrån? Ja, det är från mormor. Jaha, är det mormors present? Okej, men då öppnar vi. Alltså, så här,
men det lever nog kvar.
Ja, det fick man lära sig. Liksom, att så. Men annars så var man ju bara så, man ville ju bara riva upp det på en sekund. Mm. Men det är ju, och då pratade vi om marshmallow-testet, och då så sa hon, vad är det? Vad är marshmallow-testet? Och då förklarade jag att så här, ja, men det var en studie man gjorde där man la fram en marshmallow framför ett barn, och så sa man, om du får äta den här, det är inga problem, du får göra precis vad du vill med den, du får äta den, men om du väntar tills jag kommer tillbaks så får du en till. Mm. Och sen så följde man väl upp det där och tittade så här, de barnen som väntade, som klarade av att vänta på en till marshmallow, hur gick det för dem i livet? De barnen som bara mördade in i käften direkt för att det var för gott. De liksom, hur gick det för dem?
De gör Petri.
Ja. Och då sa barnet, jag hade inte ätit den för jag tyckte inte om marshmallows.
Nej. Alltså det har skett en sån sjuk grej nu. Alltså barn gillar inte goda saker längre. Det är så sinnessjukt. Det är så här, köper du typ tårta till ett barnkalas? Mm. Majoriteten av barnen kommer inte äta tårta, för jag gillar inte tårta.
Gillar
inte tårta. Det var en meningsuppbyggnad som inte hade uppfunnits när jag växte upp.
Nej, jag vet.
Men det här med att öppna paket. Jag hade ju såna problem med det. Så att jag fick ju, det finns ju inte en enda film ifrån födelsedagsfirande när jag var små, när en förälder, alltså det finns ju sådana handicam, ja, gamla hemmavideofilmer från när liksom folk får paketen och allting sånt där, och när jag fyller år då är det som så här, man bara river upp det, du vet, och man känner frustrationen och irritationen från ens föräldrar genom så kameran. Mm. På grund av att du vet så här, du uppskattar inte så här, stanna upp lite, uppskatta lite.
Ja, jag fick inte bara göra så. Man måste pilla upp tejp.
Okej, för pappret ska sparas typ eller? Nej, det revs och sen så gick det vidare, så revs det och så gick det vidare. Mm. För att man ville avverka allting, och sen efter det så kunde man liksom så här, falla tillbaka och kolla vad det är man har fått. Men problemet var bara att så här, det var, när mina småbröder fyllde år, då var ju mina föräldrar liksom tvungna att liksom mota bort mig för att jag skulle riva upp deras paket också.
Hjälpa.
Ja, hjälpa. Ska du ha... Du vet, att det fanns en sån, det var så jobbigt för mig att se hur svårt de hade, för de var mycket yngre, och öppna paketen och rev fel och det öppnades inte riktigt. Man bara, vänta, ska jag göra det här åt dig?
Vet du, en sak som jag har lite svårt för och inte riktigt respekterar?
Mig.
Förutom dig. Mm. Och det här kanske mina nära vänner gör. Och i så fall vill jag säga, jag älskar er ändå. Mm. Men jag tycker att det är lite sjukt att ge det andra barnet en present också. Alltså om ett barn fyller
år... Är det, så kan det vara nu för tiden att vissa barn får det.
Alltså att syskonen också får.
Ja, för att de inte klarar av att syskonet får.
Nej, men det är motsatsen till marshmallow. Alltså det är liksom, barn är barn och du vet, hela den grejen. Och jag har inte barn själv, så det är så lätt att sitta på höga hästar och så vidare. Men i min värld så får bara den som fyller år presenter.
Ja, alltså det är ju, jag tycker att det är en bra grund för en anmälan typ.
Det är typ SOS-anmälan.
Mm. P3, Sveriges Radio.
Jag var på ett treårskalas i somras, skriver någon. Där hade en annan familj med sig paket till sina egna barn.
Okej.
De var 3 och 5 år gamla. De fick alltså själva öppna paket när de var bjudna på någon annans kalas. Min egen 3-åring fattade ingenting. Får alla paket? Jag och min man fattade inte heller något. Nej, men
är inte det på något sätt psykisk misshandel?
Alltså det
förstår du vad jag menar?
Ja. Alltså det, men det går inte... Finns det ingen drivkraft i att vilja skapa karaktär hos ens sina barn?
Ett karaktärslöst barn.
Ja, men alltså jag förstår att man, det där är ju liksom att göra det enkelt för sig själv. Jag fattar ju det, att bara så här, de kommer bli sura och avundsjuka. De får inte känna någon negativ känsla. Mm. Jag måste göra så att de också får känna positiva känslor hela tiden.
Ja, det var ju inte så att man inte själv var ett vidrigt barn som kanske visade sådana känslor som man försöker råda bot på genom att så här, ge barnen det de vill ha när jag var liten. Utan det var ju bara det att så här, jag har ju sagt det förut säkert, men jag kommer ihåg att så här, skötte jag mig inte enligt mina föräldrars höga liksom ambitioner för hur ett barn ska sköta sig. Det var liksom så Nobelprismottagnings... Ja, precis. Det var i stort sett så jag skulle vara i offentliga sammanhang. Och jag skötte man i sitt. Då fick man ju gå ut och sätta sig i bilen. Mm. Då fick man gå ut och sitta i bilen. jag skulle sätta mitt barn i bil. Då går du ut och sätter dig i bilen. Ja. Alltså då får du bara sitta. Okej, men då får jag ta med mig min iPad eller
Nej. Då får du bara gå in där och vänta tills vi har fikat klart med Monica och Janne.
Ja, precis. Ja. Och sen så när solen har gått vidare och bilen ligger i skuggan så kanske du har lugnat ner dig.
Just det, de satte dig så. 50 grader bil. Ja, han lugnar sig där inne.
Ja, precis. Det var dåtidens dampmedicin. Mm. Att sitta i en bil som står i solen.
Nej, alltså jag, om jag inte skötte mig eller gjorde, liksom, sa emot utan att, alltså så, då fick jag ju konsekvenser av det. Ja. Alltså då var det ju så här.
Nu får man presenter.
Ja, men då var det så här, ja, men vet du vad? Då kan du glömma och sova över hos Anna. Mm. Och man bara, fuck. Ah, ja.
Kan inte glömma det. Jag bara märker att jag inte får det längre. Har du sett det nya Gift?
Nej.
Excel?
Nej, du är ju liksom dating reality korrespondent här på kanalen.
Ja, att inte jag. Varför finns det ingen sån? Dating reality är ju liksom det mest populära som finns.
Alltså du och Lova Olsson borde ju ha en dating reality podd.
Ja, det borde vi faktiskt ha. Ja. Men hon tittar ju bara på svenska produktioner. Så hon har missat Meredith Versailles och allting sånt där. Yeah. Men nu har du ju haft premiär.
Vad är det som är Excel då? Är alla tjocka?
Nej, och det är så här, det är inte så många fler par heller. Jag vet inte om det är några fler par.
Vad är det som är Excel?
Det är att de gör det på samma sätt som de har gjort Meredith Versailles, alltså Gift i första ögonkastet så här, i andra länder. För förut hade vi ju Sverige, och det har vi har ju klagat på det tidigare. Så här, allt är så tråkigt här. Det blir en tråkig produktion.
Mm. Du har ju haft väldigt mycket kritik om det oglamorösa i det.
Ja, precis. Mm. Och sen så har folk varit så här, fast det är mycket närmare, det blir mer verkligt då. Så här, men då kan du väl bara titta ut genom fönstret då. Men, så nu har de gjort det liksom som Norge och England och Australien och så där. De bor tillsammans, de bor på något ställe tror jag. Och sen så är det så här, de har så veckomiddagar där de pratar med varandra och jada. Så nu får vi se hur det blir. Jag har bara sett första avsnittet än så länge. Mm. Men,
båda det gott?
Jag tycker att det är så här, vi är på väg dit. Alltså när man tittar på de här andra produktionerna, då är det liksom så här, jag är ju inte en sån som noterar en bukett blommor. Men när man tittar på så här Australien eller England, då är det så här, då sitter till och med jag så hänförd av blomsterarrangemangen, för att det är liksom så, det är som att man har kommit till himmelriket. De har det på stora, alltså bröllopen på stora slott och allting sånt där. Men här är det liksom så interflora versionen av det lite grann så. Men
ändå så här,
Ja men fast de har ändå fått till en liten slinga av någon blomsterarrangemang, och då ligger de ju på den liksom 45 sekunder så.
Ja, de ska få valuta för skattepengarna.
Ja, precis. Ja. Så att så här, det är mer de gör det ordentligt i alla fall. Mm. Men ja, det är inga slott här som de gifter sig på, men det är så här, okej, men hur får vi till liksom en sån drömsk värld? Det är så här, då har de bara målat ett helt rum i så kritvitt, du vet. Och sen så har de några lite blommor så. Då blir det ändå lite så. Mm. Den känslan. Mm. Men ja, vi får se helt enkelt.
Får se.
P3, Sveriges Radio.
Jo tack, nu har vi fått reda på vem vi var ute efter.
Ja, det värsta som finns när man är så, vad heter han? Och så drar man på låt, då vet man att inkorgen kommer.
Ja, men
bara...
först så var det ingen som reagerade.
Nej.
Men nu deklarationsdaddyn har hört av sig.
Mm.
Han sitter, han har inte så mycket att göra nu.
Nej, inte just det.
Så nu sitter han och lyssnar och kollade upp vad vi menar. Christian Waltz är Sveriges Lenny Kay, ni är bäst. Det var ju den här jag tänkte på, såklart. Happy thoughts again. Banger-låt det här. Någonting annat som är en riktig banger på grund av att den hjälper till i svenskarnas mentala hälsa. Det har blivit lite av en hit, skulle jag ändå vilja påstå.
Vecka 34 är igång.
Ja.
Det är snart höst. Det är så bla mycket just nu. Det är nog kräftskiva som ska planeras i helgen och ungarna ska ha massäck. Och vi har ett möte sen efteråt och jag är irriterad på en kollega och det känns som det är lite dålig stämning. Och hur ska jag göra för att liksom bara känna att det löser sig och jag är i mig själv? Jo, det kallas Hela Sverige blundar med Morgonpasset. Nu åker vi, David.
P3, Sveriges Radio.
Han är ung, han är snygg, han är i starten på en lysande karriär. Han har allt det vi inte har. Tidigare har han spelat Per Gessle och nu så ska han spela en av huvudrollerna i musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Hur vågar man ta sig an en sådan, ett sådant mastodontprojekt? Välkommen ingen mindre än Valdemar Wahlberg!
Hey! God morgon.
Jag läste ju innan här att du är ung och snygg. Och då, det brukar de ofta skriva typ. Fast sen så brukar det inte stämma så att, men här är det verkligen så förvånansvärt snygg.
Ja, just det. Ja, tack.
Ja. Vi ska inte prata om ditt utseende hela dagen. Men någonting som också slår mig, för jag såg att P3, den här kanalen, la precis upp ett klipp på Instagram från, alltså säkert ett år sedan, där jag lyfter ett komplex jag har, som är att jag har väldigt korta ögon.
Ja.
Alltså de är väldigt korta. När man ska ha lösögonfransar på sig så måste de klippa dem. Alltså de delar dem på hälften. För att de ska liksom, annars då hänger de ner på kinden på mig. Så jävla korta ögon har jag. Vet du vem som inte har korta ögon, Valdemar Wahlberg?
Ja, det gör då.
Det är så in i helvete vad långa de är.
Men
det
heter, alltså, de tar aldrig slut.
Det var en tjej på Arlanda en gång som sa att du har mandelögon.
Ja, absolut. Ja, men det är ett understatement.
Vad betyder det?
Alltså Valdemar Wahlberg ser lite ut som det här, han ser ut lite som det här filtret, du vet, när munnen och ögonen blir lika stora.
Vi ser, vad är det? Är det om någon
Du vet vilket filter jag menar?
Ja, jag vet vilket du
när
menar.
När man typ så här,
ett jätteroligt filter.
Ja, man ser jättegullig ut. Ja. Så ser Valdemar Wahlberg ut by birth, och det är ingen dålig grej, vill jag säga.
Ja, trevligt. Ja.
I alla fall
utöver ditt utseende.
Vi är lite
som vi inte
stumma
skulle komma
av din skönhet bara.
Det är inte så lätt att fokusera.
Just det.
Det är ingenting som du behöver lida av as we speak. Du ska ju ta dig an det här mastodontprojektet Torka aldrig tårar, baserat på ett verk som betyder extremt mycket för väldigt, väldigt många. Hur är det att ta sig an ett sånt?
Det är ju såklart att det är lite pirrigt, det är det verkligen. Men jag känner att det finns bara jättemycket uppbackning från alla i produktionen och regissören, och vi jobbat tillsammans, så det är ett väldigt intressant projekt och man lär sig jättemycket, och jag tycker bara det är roligt, absolut.
Men är det, jag vet att när filmen var aktuell, eller serien var det väl kanske förresten?
Du menar serien till
Torka? Ja, Torka aldrig tårar utan handskar. Då minns jag att folk refererade till det som Torka. Att det är så här, när vi jobbade med Torka, alltså det blev liksom, säger ni också så här, men jag ska gå repa Torka?
Ja, jo det blir det. Men jag försöker ändå hålla i hela namnet, alltså, bara för att det blir lite mer, jag vet inte, ha någon form av respekt. Eller jag har ingen aning.
Hade du sett Torka aldrig tårar utan handskar när du tackade ja?
Ja, det hade gjort.
Det känns ju som ett, alltså, för det handlar ju om AIDS-epidemin på 80-talet. Och liksom den, vad ska man säga, så som samhället behandlade det nationella traumat, men också den gruppen. Alltså män som ligger med män blev ju väldigt liksom stigmatiserade, samtidigt som de slets isär, förlorade sina liksom älskade, sina vänner och så vidare. Det känns som att det här, jag vill inte förminska det, men det är ju en väldigt, väldigt sorglig berättelse.
Ja, absolut. Och också lika så rolig berättelse. Det hände väldigt mycket roliga grejer och det händer väldigt mycket sorg, och det är en otroligt vacker kärlekshistoria mellan mig och Martin, Rasmus och Benjamin, som genomsyrar alltihop. Så det finns alltså jättemycket kärlek, och för mig som skådespelare och har satt mig in i materialet riktigt ordentligt, så känns det verkligen bara som att det finns ett otroligt driv av att vilja leva och vilja vara den man är och älska den man vill. Så det finns också, alltså, mina egna upptäckter som jag gjort genom manuset är att få känna efter och få känna på den här otroliga livskraften som finns i manuset och relationerna och sådär. Så
du har så vackra ögon. Det är svårt att höra vad du säger.
Svårt att höra, ja.
Skojar, men i och med det här så fick du sätta dig ner med Jonas Gardell och typ få en historielektion.
Ja, vi hade snack. Alltså vi har haft snack med, alltså, absolut. Det har kommit personer som har varit en del av den här historiska händelsen och berättat om sina egna levda erfarenheter. Så att, och det har varit otroligt intressant att lyssna på.
Hur var samtalet med Gardell?
Ja, Gardell, han håller med låda då, alltså, men så får man ställa ett frågeslut, men så är det ju överallt, men alltid. Men Nej, det är bara spännande att höra fördjupande grejer och detaljerade specifika händelser som man som om manuset eller om böckerna eller så där. Om han kanske namedroppar någon som var med och förklarade ens historia, var han hämtat inspiration ifrån och så där. Och
har du lärt dig någonting eller var, för att jag menar AIDS-epidemin känner man ju till bara rent historiskt, men var det någonting som du liksom har tagit med dig och bara shit, det där det visste inte jag, eller som du reagerar på när du har fått liksom
ja,
lite...
det är klart att det har öppnats upp en helt ny verklighet, alltså på ett sätt en helt ny verklighet i och med att man har blivit fått en större förståelse över svensk historia bara, och kanske mer förvånad över att jag inte har lärt mig det här i skolan, och att den första gången jag kom i kontakt med det var genom hans böcker, och det blev jag lite förvånad över och nu lite ilsken över, men ja, det får man väl lägga ja, men jo, det är absolut det har blivit förvånad över.
Jag tänker att jag hade blivit extra nervös, tror jag, ju mer man grottar i det, hur allvarlig historia det här är för väldigt många. Att man får en extra press på sig, typ som så här, att ja, nu ska du sätta upp en pjäs här om Estonia-katastrofen. Och att man är så där, det här har präglat så många och förstört så mångas liv. Även de som liksom överlevt den katastrofen och liksom förlorat anhöriga och allting sånt där. Att man känner ett visst ansvar att det här måste bli bra.
Ja, men det kan jag absolut känna.
Eller försöker man trycka bort det för att kunna leverera?
Nej, jag tror jag omfamnar det, alltså. Det gör jag. Men vi har alltså alla som jobbar med det, de som har skrivit manuset, de som har skrivit musiken, Carl Johan som regisserar, har extremt mycket kunskap och levda erfarenheter, så jag känner mig otroligt trygg och de vet precis vad de gör. Så jag bara glider på deras våg. Och man kan ställa massa konstiga frågor som man själv inte vet, och de svarar jättebra, så att det... Det känns som en väldigt trovärdig historia. Alltså. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Nej, men känner du Valdemar Wahlbecks pappa?
Det var dit jag skulle komma. Valdemar Wahlbeck är ju Peter
Wahlbecks
son. Eller hur?
Just det.
Visst har jag rätt här?
Ja, herregud. Ja. Absolut.
Och Peter Wahlbeck känner ju de flesta till.
Ja, alltså, ja, kanske då.
Någorlunda. Kanske inte i din generation dock, eller?
Nej, kanske alla i Halmstad dock. Men...
Kanske alla i Halmstad. Ja. Men Peter Wahlbeck är ju känd stand-up-komiker. Och han körde ju stand-up, det gör han väl fortfarande, va?
Ja.
Han körde stand-up också när jag började med stand-up.
Och, ja.
Och alltid när han träffade på mig, då sa han, det var så märkligt, alltså, jag vet inte om det var hån, hat eller kärlek och glädje, men han sa: David Druid, druidernas druid. Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det. Är det inte svårt att förhålla sig till Peter Wahlbeck även som sin son?
Alltså det där, det har jag lärt mig under 23 år nu, så jag vet ungefär. Ja.
Känns så, jag känner varken dig eller din far.
Ja.
Men spontant som jag väljer att uttala det, så känns ni olika. Alltså du känns liksom...
Jag fick alla bra grejer.
Men han är ju liksom en alltså på något sätt, jag förstår ju att det är mycket persona och så här, men han känns ju som en liksom en tokfrans, alltså en dårpippi, en konstnär som är liksom uppe i, du vet så här, och du känns väldigt så här, nej men det är väldigt lugn och liksom jordnära och så. Har jag fel?
Nej, men det är nog rätt analys, alltså. Det tror jag. Ja. Men om jag såg bara för att jag ville ha lite inspiration till rollen och så där, liksom kollade jag på Jonas Gardell när han körde stand-up på en show på YouTube. Där var en spattegrabb, alltså. Då tänkte jag att den liksom eran där med de två tillsammans, det här var så kul att uppleva, men ja, det fick jag inte. Men
har han någonsin, har din farsa liksom någonsin varit så här, Valdemar, lägg av, det här är, så här ligger det till, nu ska vi övningsköra, du måste lära dig hur man håller på med en skruvdragare, du, det blir ingen fredagkväll för dig, det kan jag säga på en gång, alltså, liksom, har han varit sträng fadersgestalt?
Han har varit ganska lössläppt, alltså man bara får göra vad man vill typ, men och typ ja, men det skulle jag säga att det har varit, ja jo, det har, nej, det har varit väldigt fritt, men däremot så kan det ha varit hårt ibland så här, liksom när det var så här, för jag körde också stand-up ett tag. Ja, eller jag har inte slutat, jag bara har aldrig fortsatt aldrig liksom. När jag var 15 så där åkte omkring till olika och drog min farsas skämt då liksom.
Det är så, hans skämt måste också vara svåra att försöka ta. För att de är så mycket han.
Ja, men jag är ju han. Alltså, eller så, det blir ju så. Så att, ja, men precis. Du körde jag lite där ett tag.
Kan du härma din farsa?
Låter det inte redan som farsa? Nej,
det gör inte.
Nej, jag vet. Nej, jag kan inte ge på. Alltså,
ja. Säg David Druid, druidernas druid.
David... nej, fan. Herregud.
Jo, men han måste det.
David Druid, druidernas druid.
Det är som att man är backstage på någon ståuppklubb. Han glider in där och tar ett rum.
Ja, några brunnar har vi varit mycket på när man var liten. Och så där. Så det har man ju, det är lite nostalgiskt varje gång man är där. Liksom. Ja.
Men ger han mycket tips så ska man lyssna på dem. För att jag fick ju tips ifrån honom när jag körde stand-up. Och det var att han sa på sitt sätt då, med sin dialekt och sitt sätt att säga saker på. Det var att jag skulle träna upp högerbiceps enormt mycket och bara den. Och hålla den jag håller mikrofonen i. Och jag kommer aldrig riktigt ihåg varför, men det skulle vara väldigt, väldigt roligt då. Sen efter han hade gett det tipset så skrattade han så pass mycket så man kunde inte, fråga om varför jag skulle göra det.
Ja, men det är så kul att han alltid skrattar av sina egna skämt. Men det är ju så det ska vara.
Var det för att du skulle se ut som att du runkar jättemycket typ?
Nej, jag vet inte, det kanske det, eller att det skulle se hotfullt ut och är kul kontrast till andra armen, jag vet inte.
Nej, men det låter som en riktig, om du hade sagt det utan att säga namn så hade du gissat farsan. Så, ja.
P3, Sveriges Radio.
Jag etablerade ett citat som jag är väldigt nöjd med den här morgonen, och det är ju att ingenting runt omkring dig kommer att fungera om inte du gör det.
Hur bra sagt.
Hur bra sagt.
Jag tatuerar in det här.
Ja, du gör det as we speak här. Men det är väl ett jättebra citat man bör ta med sig. Det känns som att allting runt omkring dig fungerar just på grund av att du gör det.
Ja men det så är det väl liksom att man... att man gör rätt grejer liksom, som leder till... Men det är också... Ja, men jo, det blir det ju. Hårt
men det,
jobb.
Det är ju ofta så här att... när det kommer in någon i den här studion som har... Ja, men liksom, han lång, bra hårväxt, bra hy, smilgropar, framgångsrik. Så blir vi liksom hotade och defensiva och vill inte... Liksom,
med all rätt.
Och känner så här, vem fan tror att du är, din jävla idiot? Och vi kommer liksom inte släppa dig förrän vi har hittat
det mörka.
Ja.
Det som man kan använda lite, man har gottat sig själv. Liksom.
Något mörker måste ändå finnas med tanke på att du ändå haft Peter Wahlbeck som far.
Ja. Nej, men alla skådespelare, alltså alla, det är väl därför vi är, står på scen. Oavsett om man väljer opera eller om man väljer musikal eller vad man nu väljer, så finns det ju liksom demoner som jagar en om nätterna och dagarna. Liksom. Det skulle jag säga.
Peter.
Ja, just det. Den verkliga demonen. Nej.
Men när har du varit, ett exempel då, när har du varit som äckligast?
Äckligast?
Har du något minne av att vara
mest ohygieniskt?
Ja, alltså bara man känner så här, fan vad äcklig jag är just nu.
Ja, men alltså herregud, ja. Nej, jag kan inte minnas alltså. Det är väl hela, alltså när man vaknar på morgonen så vill man ju ta en dusch kanske, eller? Ja.
Var du aldrig liksom så en äcklig tonårskille som hade så liksom ett intorkad möglig oboj som stod bredvid sängen och kanske en kondom i, alltså förstår du vad jag menar? Äcklig bara.
Jo, i för sig, ja precis. Man får bjuda på sånt här, kanske det blir väl så. Men alltså, jo, jag bara minns en gång att vi hade, jag hade hittat en, får man säga grejer här?
Ja, eller,
är det,
ja,
vilka,
ja,
det är liksom, vad du vill. Lyssnargruppen är okej, okay, liksom.
Ja,
ja, jo. Nej, men det var inte så konstigt. Det var bara så här, vi hade liksom, man är liksom 15, 16, 17 kanske, och man har väldigt mycket sex hela tiden. Och sen så
man har ju det.
Vi vill bara etablera igenkänningar.
Ja, just det. Ja, precis.
Låg jättemycket när vi var 15.
Nej, alltså 16, 17 kanske.
Ja, ja, exakt.
Så började det lukta jättekonstigt. Alltså, så här, fan, alltså, jag började vädra det. Alltså, det var typ två veckor så här, vädrade. Och mitt rum låg närmast toaletten. Jag tänkte, fan, nu är det något med avloppet. Alltså, vad är det här? Liksom, ring någon typ. Och så städade jag då.
Du tog tag i den grejen, eller vadå?
Ja.
Den vuxna.
Nej, jag vet inte. Alltså, nej, det var mer bara tankar som flödade i mitt huvud. Liksom. Och jag var tvungen att ha liksom, öppet på nätterna. Jag tyckte det luktade konstigt. Och sen så hittade jag då. Jag visste inte om det här. Det var så spännande hur alltså sperma blir gammalt. Och hur det ser ut när det blir gammalt.
Hur ser det ut när det blir gammalt?
Nej, det låg en gammal kondom bara under sängen som man hade lagt där. Liksom. Och det var liksom, det var brunt liksom. Ja.
Det var otroligt äckligt och jag är jätte jätteglad.
Ja, när vi sa att det var okej att säga vad som helst tänkte vi på typ svordomar och könsord eller något sånt där. Men jag menar så här, någonstans tänkte vi också att du kan tänka själv vad som är liksom rimligt att kunna säga.
Ja, men du glömde att jag är Wahlbecks son. Ja, alltså, ja,
nej, oavsett vad det är för vidrigt.
Vad äckligt, Valdemar.
Ja. Ja.
Det gläder mig.
Varför sa du det där?
Men nu är ni nöjda, va?
Nu kommer vi säga hej då till dig.
Leveransen var otrolig.
Tack
Valdemar Wahlbeck för att du kom.
Tack så mycket. Ja. Vi ses snart igen, eller?
Gud vad man knullade när man var 15.
Sista versen nu. Den ska nu. Kom igen, Val. Den ska nu. Det här kan du.
Ja, nej.
Jo då. För att se om det blir en annan dag nu. Dag nu är det lätt.
Vad är karaoke-texten?
Shit, jag säger till och med texten. Och du kan inte ens ta replik. Ja. Hej då.
P3, Sveriges Radio.
Jag bara minns det så väl. Jag gick åttan och så träffade jag någon från parallellklassen på bussen. Och då var det så här, vad har du gjort i helgen då? Hon bara, alltså, jag är sliten, vi var på fest där, bla bla bla, bara, berättade om sin helg. Hon bara, vad har du gjort i helgen? Och då minns jag hur jag liksom, hur du liksom sköljde över mig vad jag hade gjort i helgen. Och det var att jag hade legat i mina föräldrars vattensäng och kollat på Expedition Robinson och ätit ett helt rör Maryland cookies.
Sa du det?
Nej.
Nej, du sa att man ljög ihop någonting.
Ja, jag ljög nog ihop någonting. Ja. Men jag minns att jag liksom, hade det varit en film så hade det varit så, vad har du gjort i helgen? Du vet, kameran zoomar in på ens ansikte. Man bara ser framför sig hur man ligger och har en smält sån chocolate chip på tutten. Och typ kanske bara tar det med fingret och bara...
Närmaste sex du kom. När du liksom tog upp en chocolate chip ifrån tutten. Så.
Chocolate chip cookies.
I vattensäng.
Mm.
Ja, men
Expedition Robinson, det var så spännande.
Samtidigt så tror jag att det är fler i vår ålder nu som hade valt den helgen än den andras.
Ja, nu? Ja,
i den här åldern.
Ja,
ja. Det där låter som en drömhelg.
Fattar inte det. Alltså, de som var så där. Hur var det att ha hög status i tonåren? Vad gör det med en människa?
Att vara en whore så tidigt.
Att vara en whore så tidigt.
Vad gör whoriness med?
Nej, men liksom att ha varit så här, att haft högt liksom sexuellt kapital, man har varit liksom populär, man har varit någon som man ser upp till, man blir bjuden på alla fester, folk vill vara ens kompis.
Alltså jag skulle vilja höra, för att det är ofta så där att man det som gör att man accepterar eller kan lättare smälta när folk var populära under ens ungdomstid, det är att det är så här, det går inte lika bra för dem, är ju tesen.
Mm.
Det är för att de hade det så lätt för sig då. Så det fanns ingen kämparvilja eller någonting sånt där, för de hade så mycket i alla fall. Och de andra, de liksom så här, ja, de blev roliga eller de blev drivna eller någonting sånt där. Jag skulle vilja höra från dem som bara säger, jag var svinpopulär, jag fick ligga mycket och sen har det bara fortsatt.
Mm, idag är jag inköpschef på ett stort företag. Jag har två underbara barn, jag är gift och bor i en herrgård.
Ja.
Jag tror att det är exakt så det ser ut.
De vill man ju höra ifrån. Så här, det slutade aldrig. Momentum tog aldrig slut.
I'm a winner.
Aha.
Och jag var det från jag föddes.
7-2-2-5-0, skriver Petra mellanslag. I'm a winner.
I'm a winner, baby.
And it never stopped. Och också t-shirt-tryck.
Men du bara levererar idag.
Ja, det där sa ju du. Men jag, ja, absolut, jag kunde ju kapitalisera på din idé.
P3, Sveriges Radio.
Vilka dagar kommer partiledarna till studion? Då kan vi säga att den här veckan så är det tisdag, onsdag, torsdag.
Tisdag, onsdag, torsdag blir det partiledarintervju imorgon på P3.
Kom igen, försök lite mer. Du har ändå gått, du har liksom gått Karl-Oskar
och
Kristinas folkhögskola. Och då tänker jag att du kan bättre än så om du verkligen försöker. För det där var på skämt. Tisdag, onsdag, torsdag börjar.
Tisdag, onsdag, torsdag kommer partiernas egna ledare hit. Jag kan inte under press. Jag kan inte leverera under press.
Och det är väl det som är grejen med att vara artist. Det räcker inte med ren och skär talang.
Nej.
Och det var det du gick runt på väldigt länge. Men sen hade du inte nerverna för att sen ta steget och bli artist.
Kunde inte leverera.
För då låter det så här. Tisdag. Säg då.
Remix! Ja. Och nu kommer David med rap.
Men jag har aldrig haft rap-ambitioner. Jo, det har jag.
P3, Sveriges Radio.